Nu så har vi landat i den allra sista predikan i den här mötesserien, eller predikoserien kanske man ska säga, Möten med Jesus, som har hållit på ända sedan i januari. Och idag så ska vi få möta en schysst kille, helt enkelt. Han verkar vara en genuint trevlig man. Och dessutom så är han ganska rik. Och just pengar och ägodelar, det kan ju vara känsligt för många, många människor att tala om. Ibland tror jag vi har svårare att tala om det i kyrkan än vi har att tala om sex. Och då kan vi ha ganska svårt att tala om sex. Det hör oftast till det mest privata. Vad jag tjänar, eller hur mycket jag har i lån, eller skulder, eller på fondkontot. Och vi vill helst liksom inte in och ifrågasätta varandras liv när det gäller pengar eller ägodelar. Eller hur vi handhar det. Men för Jesus så verkar inte det vara någon privatsak. Nu är det en annan tid och en helt annan liksom kultur och vad ska man säga, världs, liksom situation såklart som Jesus befann sig i för 2000 år sedan. Men han har ju någonting att säga in i våra liv idag också. Jag tror jag har sagt det här innan i någon predikan att det finns en som heter Howard Dayton. Han har tydligen suttit och räknat hur många gånger Jesus talar om bön. Eller hur många gånger i Bibeln som det handlar om bön. Och kommit fram till att det var 500 verser. Men att hur många gånger som det handlar om ekonomi och ägodelar. Att det var 3200 verser. Så Bibeln, jag vet inte om Howard Dayton har räknat rätt. Jag har inte kontrollerat. Men på något sätt så finns det ändå mycket utrymme för detta i Bibeln. Och då kan man hamna i kanske några olika diken. Ett dike kan ju vara att, lite som lärjungar till Franciscus på 1200-talet, kanske hamnade i att man ansåg att allt ägande var fel. Ska man gå i Jesu fotspår så ska man inte äga någonting. Och i Matteus 8:20 så säger Jesus att han har ingenstans att vila sitt huvud. Och då menar en del då att nej, men säger Jesus så, då ska man inte äga någonting. Men om man kollar på Jesu liv så var han ju ingen asket direkt. Han gick på väldigt mycket fester, till exempel. Och verkade käka god mat. Så han förklarade att all mat var ren dessutom. Ett annat dike, det kan ju vara när man, som ibland också en del kyrkor och kristna hamnar i. Det kan ju vara att Jesus, man tänker att ja, men Jesus vill att vi ska vara rika. Äga mycket. Jesus var ju själv så rik att han hade en egen ekonom anställd för att sköta ekonomin. Judas, det blev ju inte så bra till slut med Judas. Men han var ju ändå anställd liksom ekonom. Skötte kassan, står i Johannes 13:29. Och det finns ju faktiskt de kristna pastorer och ledare som har åkt runt i egna jetplan och grejer och hävdat att ja, men det här vill verkligen Gud, att jag ska ha ett eget jetplan. Och vissa har hävdat att mycket pengar, mycket tillgångar, det är ett tecken på att Gud har välsignat mig. Men det kan jag ju då tycka blir en skymf mot alla människor som har en härligt genuin överlåten tro på Jesus men kanske knappt har mat för dagen. Det blir ju superkonstigt. Skulle Jesus liksom, eller skulle Gud på något sätt vara missnöjd med dem då? Nej, så det är nog olika diken. Men hur ska man förhålla sig då? Och då kanske man kan få lite vägledning. Det finns ju många texter man kan läsa. Men då ska vi ta det här mötet från Markus 10 och vers 17-31. Och nu har jag inga bilder idag, men ni får hänga med om ni har en bibelapp eller bibel med er. Eller annars får ni lyssna. Och det är från Markus kapitel 10, vers 17-31. Så det är några verser. Och det handlar då om den här mannen som ägde mycket. När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Det är liksom utgångsläget. Jesus svarade: varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Du kan budorden. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans och visa aktning för din far och din mor. Mästare, sa mannen, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa: ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg, för han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar: hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestört över hans ord. Men Jesus sa igen: mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra: vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa: för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Då sa Petrus till honom: vi har ju lämnat allt och följt dig. Jesus svarade: sannerligen, var en som för min och evangeliet skulle ha lämnat hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar ska få hundrafalt igen. Här i världen ska han få hus och bröder och systrar och mödrar och barn och åkrar mitt under förföljelser och sen evigt liv i den kommande världen. Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist. Frågan var ju, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Han hade ju verkligen en längtan, den här mannen. Och Jesus, han svarade då med att citera budorden från den andra stentavlan egentligen som Mose fick. Den som har mest med relationer med våra medmänniskor att göra. Det är det här liksom, säger Jesus. Och då svarar ju mannen genuint, verkar som, amen, ja, jag är ju, det är så jag har levt liksom. Det är så jag har levt hela livet. I parallelltexten i Matteus, det finns parallelltext både i Matteus och i Lukas, men i Matteus så berättar Matteus i kapitel 19 och 20 att mannen, det är som att mannen säger att han saknar någonting. Det används ett grekiskt ord, hysterio, som ibland kan användas för att liksom inte nå målet i en löpartävling. Man liksom, man är på väg och tänker att man är på väg mot mål, men man når inte fram riktigt. Man pallar inte, man orkar inte. Ungefär så. Ungefär det beskriver mannen, att det är så han känner. Han har en längtan, men han har inte riktigt liksom kommit dit. Det är som han säger att, ja, men jag längtar ju liksom efter att jag har gjort allt det här, men jag längtar efter att få frid i hjärtat. Jag längtar efter något mer som jag inte har hittat än. Trots att han har försökt hålla alla buden. Och så är det ju då som att Jesus säger till den här rike mannen, som verkar vara en genuint schysst god snubbe liksom, att ja, men jag måste få inflytande i hela ditt liv. Och innebär det då för oss som sitter här, Jesus säger ju att det kommer bli svårt att komma in i Guds rike för den som har pengar, och vi har ju olika ekonomi alla av oss, men alla av oss har ju pengar i någon form, pension eller lön eller studiebidrag eller vad man nu än har. Ska vi ge bort allt för att följa Jesus? På andra ställen när Jesus möter människor så säger han ju inte exakt samma sak, att de ska ge bort allt. Utan det är det här specifika sammanhanget, det är den här mannen, det här mötet som Jesus säger så. En direkt utmaning eftersom han verkar som att han har fel herre i livet. Rikedomen blev liksom den mannens fall. Han klarar inte att ge upp det. Och det är lite speciellt i den här predikoserien nu då, möten med Jesus. För när vi har de andra, jag tror nästan alla de andra faktiskt, kommer jag inte ihåg riktigt på rak arm, men när Jesus, som vi har predikat om, när Jesus har mött människor, så har ju, de har ju liksom kommit med sin längtan eller sin fråga eller liksom sitt behov till Jesus. Och så har Jesus mött dem i det läget och de har fått sina liv förvandlade på något sätt. Men den här mannen, som ändå verkar vara så god snubbe liksom, han vågar ju inte släppa in Jesus helt och låta Jesus få inflytande helt i livet. Så det verkar som att pengar eller ägodelar kan bli ett hinder för oss i vår relation till Gud. När man läser kommentarer och så här om den här texten, så verkar det som att det kanske inte var liksom pengar som pengar, utan det kanske mer handlar om mark och fastigheter, att det var det han ägde. Men att det var det som liksom blev hans, det var det som blev hans hinder. Och de var ju värda pengar såklart. Martin Luther, ni vet, som gjorde lite revolution och helt ofrivilligt på något sätt startade den lutherska kyrkan på 1500-talet. Han sa att det krävdes tre omvändelser. Hjärtats omvändelse, sinnelagets omvändelse och penningpungens omvändelse. Penningpung är ju inte något ord vi går och använder, men ni fattar. Ekonomins omvändelse. Och Jesus säger i Lukas 12:34 när han pratar om pengar att där din skatt är, kommer också ditt hjärta att vara. Så när man läser Jesus i evangelierna så verkar det som att han vill vara liksom, ha inflytande i hela vårt liv, på alla områden. För den här mannen så handlar det om mark och fastigheter och liksom att äga. Det kan ju vara så i våra liv också, men det kanske kan vara andra områden också. Som vi liksom säger, ja, men hit men inte längre Jesus. Jesus varnar ju för det här med pengarna på andra ställen också. I Matteus 6:24 säger han att vi kan inte tjäna både Gud och mammon. Och mammon, det var ju liksom inte någon person som heter mammon, utan det var ju, det är ju ett namn eller en som bildspråk för egentligen ägodelar. I Lukas 12:15 säger han att vi ska akta oss för habegär, Jesus. I Lukas 8 liknar han rikedom vid tistlar som kan kväva vår relation till Gud. Och i 1 Timoteus 6:9 skriver Paulus att de som vill bli rika lätt låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för dåraktiga och skadliga begär. Pang på. Och i den här texten så avslutar Jesus med att säga just det här. Men det är omöjligt att, för en människa att bli frälst på egen hand egentligen. Men så säger han ju också att för Gud är allting möjligt. För Gud är det absolut möjligt. Så vi kan ju inte köpa våran frälsning. Vi kan inte göra något mer än att acceptera och ta emot vad Jesus har gjort för oss. Och ofta känns det som att vi människor vi attraheras av filosofier och religioner och på något sätt där man kan liksom, där man kan förtjäna eller köpa sig fram, där man kan fixa en sorts frälsning på egen hand. Men det går liksom inte i kristen tro. Och det är kanske därför som Jesus säger också både i Matteus och Lukas i saligprisningen att saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Det är nog inte själva att vara fattig liksom i realitet i den bemärkelsen som är det vackra eller positiva. Men att man faktiskt är beroende av Gud. Ja, så kommer ju Petrus i den här texten och säger, men vi då? Jag blir liksom nervös. Vi har ju lämnat allt, vi har ju följt dig Jesus. Hur är det med oss? Om det nu är liksom svårt för den här rike mannen som inte vill liksom låta dig få inflytande i allt. Hur är det med oss? Hur ska vi handskas med pengar och tillgångar så att de inte blir ett hinder från oss, för oss? Och Jesus verkar ju inte se liksom det här som något, utan det är ju som att det är en del av livet. Så är det ju när man läser i Bibeln. Det är en del av livet. Det är en del av våra mänskliga tillvaro. Vi kan inte komma undan. Vi kan nog inte komma undan ens om vi skulle gå med i en klosterkommunitet. För även om man bor i en klosterkommunitet så måste man liksom äta och man kanske äger ett kloster ihop och andra saker. Och det finns ju väldigt mycket bra med pengar. Men en grej som Bibeln verkar liksom kasta in hela tiden och som egentligen kanske Jesus, även om man inte säger det rent ut, så kanske det är det han på något sätt kastar in till den här rike mannen också i texten. Det är ju den här principen om generositet. Och det kan ju vara bra, jag antar att ni följer nyheterna ni också, men det kan ju vara bra, extra bra i de här tiderna kanske som vi lever i just nu, att påminna sig om det, att Bibeln pratar om generositet. Särskilt nu med USAs nya kurs på något sätt som man liksom håller på och tar just nu i världen. Där man stänger ner en hel del och säger att vi måste tänka på oss själva. Det är bara vi själva. Pengarna måste gå till oss själva. Linnea Åberg, hon jobbar för IFK i Asien med kontor i Chiang Mai i Thailand. Hon skrev på Facebook häromdagen. Det var faktiskt innan samtalet som Zelensky hade med Trump och Vance i ovala rummet där. Men då skrev hon så här: lyssnar på nyheterna. Försöker ta in det som pågår. Förstå beslut som tas och vilka konsekvenser det här får för mig, människor runt omkring och mina barn, den nästa generationen. Slutsatsen är att i en värld där bara pengar är det viktiga kommer människoliv, frihet och demokrati aldrig värderas högt. Och det kanske är det som liksom Jesus på något sätt vill varna oss för. Det här är ju ett globalt perspektiv då, men även på ett individuellt perspektiv. Gud är en generös Gud och då behöver vi som efterföljare också leva generöst. Och en förutsättning för det är att vi litar på Gud. Och då får vi ju tänka på att som sagt vi har ju jätteolika ekonomi, bara vi som sitter här idag liksom. Och då har vi ofta ganska bra om man jämför med många andra människor i världen. Men det är inte så att Jesus bara talar till de som är höginkomsttagare eller liksom på det sättet, utan snålheten sitter ju liksom i hjärtat. Och det är oavsett hur mycket tillgångar och ägodelar man har. Men Gud utmanar oss att vara generösa. Men på många andra ställen så säger Gud också att vi ska ta hand om det vi har fått oss anförtrott. Så det, jag tror inte det, att Gud utmanar oss inte att vara dumdristiga eller låta oss utnyttjas eller luras. Inte på det sättet. Det är liksom en fin linje där. Men att vara goda och generösa. Och när lärjungarna säger att vi har ju lämnat allt för att följa dig, så blir ju Jesus svar att om någon har lämnat något för hans skull så ska man få mångdubbelt igen, både i detta livet och i nästa liv, i evigt liv. Och innebär det då att vi ska ge för att få något tillbaka? Om vi swishar 5 000 till kyrkan, då kommer det komma 30 000 tillbaka imorgon på Swish. Är det så Jesus menar? Nej, så är det inte. Gud är ju liksom ingen liksom lotteri på något sätt och ingen högriskaktiefond heller. Så det handlar inte om det, utan det handlar om att få leva ett spännande liv med Gud. Det är en utmaning för mig, tror jag, att våga det. Och det kanske det är för fler. Lita på att Gud tar hand om oss. Ibland så har man ju i våra kretsar pratat om tionde. Det är ju en tanke som hämtas från Gamla testamentet och som handlar om att ge liksom den första delen av skörden och boskap och så vidare, liksom tiondelen till Gud, för att påminna sig om. Det är det som är liksom poängen med det hela, att hela tiden påminna sig om att, ja, men det är Gud som är den rätta ägaren av all skörd och av all boskap. Så var det. Nu är de flesta av oss inte bönder, utan vi jobbar med annat. Så vi har varken skörd eller boskap kanske. Men vi har andra inkomster. Och det här perspektivet, det är ju svårt för oss i Sverige. Och det är svårt när man lever i ett individualiserat samhälle, att Gud har äganderätt. I Nya testamentet finns ju inte riktigt den här principen om förstlingsfrukt, att ge liksom ge första tiondelen av allt till Gud. Men det står ändå att den här första kyrkan, när man läser i apostlagärningarna och breven, så står det att han präglades av givande. Makedonierna till exempel, i andra Korintherbrevet 8 står det att de gav över sin förmåga. Det var som att de gav så att det gjorde ont. Så generositet, det är nog någonting som Jesus liksom vill påminnas om hela tiden. Oavsett om man har mycket eller lite tillgångar, så vill Gud, ja, men försök leva generöst. För det hjälper dig att inte låta någon annan än jag, så att säga, än Jesus bli herre i ditt liv. En annan aspekt är ju nattvarden, som vi ska kliva in i snart här också. Och vi läser ju ofta, det kommer jag säkert göra nu också, tror jag, från första Korintherbrevet 11. När man ska dela nattvard i kyrkan. Och då skriver Paulus till de kristna i Korint om hur de skulle leva praktiskt. Och han är riktigt irriterad på dem. Därför att de hade liksom som, och så var det ofta i den första kyrkan, om man har förstått saken rätt, att man träffades och så åt man mat tillsammans. Man hade en rejäl måltid, så att säga. Agape-måltid kan man kalla det ibland. Kärleksmåltid. Men i Korint så var det så att de som hade det bra ställt och gott om pengar, de behövde inte jobba så mycket. De kom tidigt. De hade med sig massa mat. Och står till och med att de dricker sig packade och berusade. Och sen, de som inte har det så gott ställt, de får jobba. De jobbar in i det sista innan de ska gå till kyrkan. Kommer dit, all maten är upp, äten. De får ingenting. Och de har inte ens liksom, de har inte råd att ta med sig egen mat. Och så skriver Paulus till dem och är riktigt sur. Skärp er. Ska ni följa mig, så kan ni inte leva så här egoistiskt. Utan ni måste leva generöst och dela med varandra. Trots att den här rike mannen i texten då hade svårt att ge Gud inflytande även i sin business med mark och fastigheter, så står det att Jesus ser på honom med kärlek. Det var inte så att Jesus liksom var egentligen arg på honom eller irriterad eller frustrerad eller så liksom, utan det står att Jesus såg på honom med kärlek. Och så tänker jag att Jesus ser på oss också. Jesus utmanar oss. Det kan vara omkring ekonomi, det kan vara något helt annat område i livet, men Jesus utmanar oss och säger, ja, men jag vill finnas med i hela ditt liv på alla områden. Men även om det skulle vara så att vi känner att, ja, men det är svårt, Jesus. Jag har svårt att släppa in dig i det här utrymmet eller i det här rummet, den här delen av mitt liv. Så är det alltid så att Jesus ser på oss med kärlek i alla fall. Alltid. Ja, det var lite så här allvarligt möte, sista mötet med Jesus, så kan man inte säga. Det kommer ju finnas många möten med Jesus framåt. Men alltså i den här predikoserien. Men ja, men ta med er det i alla fall. Jesus vill ha inflytande i hela våra liv. Och ett sätt just när det gäller kring det här med pengar och ägodelar, det är att leva generöst. För att inte låta pengarna och ägodelarna få makten i ens liv. Och oavsett så ser Jesus alltid på dig med kärlek. Tack Jesus för alla de här berättelserna som finns om hur du mötte människor i evangelierna. Och tack för att du möter oss idag också. Du kan möta oss här precis den här söndagen. Ibland så utmanar du oss, vill få oss att tänka efter, vill få oss att fundera på liksom, ja, men hur vi vill leva våra liv och vad som är viktigt. Och utmanar oss också att våga ge dig på något sätt inflytande och space i hela våra liv och hela våran vardag. Men tack också Jesus att du alltid ser på oss med kärlek. Även om vi ibland misslyckas och även om vi ibland liksom går vår egen väg och inte vågar riktigt låta dig komma in i hela livet, så ser du fortfarande på oss med kärlek. Och tack också för att du kan möta oss och på något sätt förvandla våra liv också. Tack för det som både Per och Mattias berättade innan, att du hade varit med i tider som, och mött dem i tider som hade varit, även om det var olika processer så att säga, men i tider som hade varit mörka och jobbiga. Tack Jesus att du vill vara med och möta oss mitt i våra liv idag också. Amen.